Det här är politikens frågepodd.
Idag om lögner.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja.
Vi har fått en fråga. Hej podden. Jag har en fråga som jag grundar på ett tag och som också blev aktualiserad med anledning av att Sara Skyttedal anklagade Ebba Busch för att ha varit flexibel med sanningen. Jag undrar om det här med lögner, eller snarare om den särskilda typ av politiska skandaler som består i att en politiker avslöjas med att ha ljugit medvetet. Spelar det roll vad man ljuger om eller på vilket sätt man ljuger? Är det alltid nödvändigt att politiken blir helt överbevisad med lögnen, eller kan det räcka med att alla vet eller alla förstår att det handlar om en lögn? Tack för en bra podd. Men hur länge dröjer det innan Viktor Bartkron kommer tillbaka till podden? Känns som att den där pappaledigheten har pågått rätt länge nu. Allt gott hälsar Jakob Törnecke.
Jag kan berätta, jag fick information om det här alldeles nyss, Jakob. Att Viktor Bartkrons föräldraledighet slutar idag. Det här är den sista veckan som han är föräldraledig. Och sen ska han väl gå tillbaka till sitt arbete på Expressen och göra poddar i Expressen. Alltså en annan podd.
Vet du vad, det är lätt. Vi hoppar alla runt på alla olika politiska poddar. Så Jakob, jag tycker mer bara det är kul att VBK i din värld tillhör den här poddsfären. Mm. Men så kanske det bara jag tycker.
Den här frågan om lögn är ju komplicerad.
Det är ju en förtroendebransch, det är väl jättelätt att säga. Ljuger man, då åker man ut.
Mm. Jag gick till mitt bibliotek och tog en bok som jag själv har skrivit.
Okej, okay. Om någon fortfarande lyssnar nu, så vi älskar er. Det här, håll ut.
Nu är jag sån 100% docent på ett lärosäte som bara bedriver undervisning från sin egen litteratur.
Också helt rimligt, det man har liksom fördjupat sig i, det är det man kan prata mest om.
Just det, det här är ju mer ett decennium sedan jag skrev, så jag minns inte, och därför kommer jag läsa lite innantill i boken.
Åldrat som ett bra vin.
Det är mina egna ord jag läser, så att det liksom inte är någonting jag stulit från någon eller så. Du är med.
För vissa kommer det här vara en utmaning, för många andra en orgasm.
Det låter så här. I en tv-intervju fick Kristina Axén Olin, det före detta finansborgarrådet i Stockholm, frågan: vad är det värsta en politiker kan göra? Dödssynden för en politiker är att ljuga, svarade hon. Man kan förstå teorin eftersom historien förskräcker. John Profumo, den brittiske krigsministern, avgick inte för att han hade köpt sex, utan för att han hade ljugit inför parlamentet om det. Laila Freivalds, den svenska utrikesministern, försvann inte för att hennes departement i strid med tryck- och yttrandefriheten hade stängt ner en privat hemsida, utan för att hon hade lögnaktigt förnekade inblandning. Paul Schlüter, den danske statsministern, behövde inte kasta in handduken för att han hade godkänt en politik som ignorerade en viss folkgrupps asylansökningar, utan för att han falskeligen hävdat att han inte hade en aning om att det hade hänt. Maria Borelius, den svenska handelsministern, föll inte för att hon hade betalat städhjälpen svart, utan för att hon sa att hon inte hade haft råd att betala skatten, vilket med familjens inkomster och förmögenhet uppfattades som fullständigt orimligt, alltså en lögn. Jag har några fler exempel i den här boken, vi behöver inte tala om. Läs boken, den finns inte att köpa. Låna den, hitta den på något antikvariat, jag vet inte. Men poängen är ju att för politiker själva så går de runt med övertygelsen om att det enda jag inte får göra är att ljuga. Alltså ljuga, jag får hellre inte säga så mycket. Jag får säga fel, jag får strunta i att berätta helheten. Men jag kan inte ljuga, för då går det åt helvete. I Sveriges historia så är ju liksom toppexemplet C.G. Ekman. Jag kan dra det utan att läsa innantill.
Mm, du får hjälpa mig. Brush up my C.G. Ekman lögn exempel här.
Vi är 1932.
Ja.
Mm. Det har ju varit krig, krasch.
Mm. Mm.
C.G. Ekman är liberal, har blivit statsminister. Han är vågmästare under liksom hela 20-talet. Och så blir han statsminister. Han är ganska illa omtyckt då, både av den konservativa högern och av Socialdemokraterna, för att han har liksom hoppat emellan dem och spelat ut dem mot varandra hela tiden. I Krügerkraschen så ska det göras en bouppteckning och en bodelning. Och det är en massa advokater som kopplas in. Det är ju ett imperium som faller, alltså ett globalt imperium. Det är ju skitmycket pengar på olika sätt. Men i Krügers dagböcker så hittar de tre, tror jag, anteckningar som de tycker är lite skumma. Det står: skriv Ekman 50 000 på tre ställen i dagboken. 50 000 kronor alltså.
Och, 32.
Det är ganska mycket pengar. Ja. Det är ändå så där. Jag vet inte hur man räknar om det, men det är väl uppåt en miljon i alla fall. Och att finansiera partier på det sättet, det fanns inga regelverk mot det. Men det pikanta här är ju att när det börjar gå dåligt för Krüger så kommer han hem till Sverige och behöver liksom en bas. Det är ju likvid, det är ju taskig likviditet helt enkelt han jobbar med. Och då får han Riksbanken att låna ut skitmycket pengar till honom vid ett eller två tillfällen. Och Riksbanken på den tiden är ju inte fristående som idag. Utan C.G. Ekman, statsministern, är själv närvarande. Det kan han vara, men det är inte så vanligt att han är när Riksbanken tar de här besluten om att låna massa pengar till Krüger. Så misstanken som dyker upp är ju Krüger har gett lite fickpengar i hans mening till det liberala partiet för att de ska kunna finansiera sin valkampanj. Ekman har betalat tillbaks med att Riksbanken har lånat ut jättemycket pengar så att Krüger kanske klarar sig över sin likvida kris och inte behöver gå i konkurs. Ja. Det är inte problemet ändå, utan problemet uppstår när de här konkursförvaltarna går upp på kanslihuset och frågar C.G. Ekman om den här anteckningen. Och han säger: jag känner inte till det här alls. Han tycker att han är hedlig för han har lovat Krüger att inte berätta någonting, och Krüger har ju dött. Det är ju inte ett löfte, Krüger. Det går inte liksom förändra det löftet, den relationen mellan dem. Han förnekar det. Men konkursförvaltarna vill reda ut det här, så de går till Handelsbanken och får ut pappret, attesten eller vad det kan kallas, verifikationen, där Ekmans namnteckning finns att han har tagit emot de här pengarna som har sänts per telegraf från New York eller någonstans där Krüger har funnits. Och även när de kommer upp med hans namnteckning så säger han, statsministern: jag har inget med det här att göra. Och sen två dagar senare så avgår han, eller om det är tre dagar senare. Det är liksom dunderexemplet på att du kan göra jättemånga konstiga saker som politiker, men du kan aldrig ljuga.
Och det är ju på något sätt, återigen, det är ju så grundläggande, det mänskliga, att vissa saker, vi gillar inte orättvisa på ett väldigt grundläggande, nästan så här DNA-mässigt sätt, någon som hycklar och någon som ljuger, någon som man säger så här, men det du säger är ju inte sant, och nu vet vi rep svart på vitt, och då kan inte jag lita på dig.
Nej, just det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Jag är baske mig ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Det här vet jag, minns jag att jag skrev om i den här boken. Vi kan inte läsa innan, det tar skitlång tid. Det tar ju lång tid när jag bara pratar. Det går ju att hävda att i kulturhistorien så är ju liksom lögnen dålig. Alltså, du ska inte ljuga.
känner religionshistorien.
Ja, ja, precis. Vi är ju ändå ett kulturhistoriskt kristet land, format av kristna föreställningar och idéer. Men samtidigt, i Bibeln så finns det ju massa ställen där en lögn visar sig vara en bra sak. Alltså, Gud, i de här krigen israelerna på den tiden bedriver, så blir ju Gud jättenöjd med dem när de lurar och bedrar motståndarna. Gud har heller liksom inget emot att vad heter de här bröderna där en är luden och en är slät och pappan är blind. Exakt. Där den ene sonen bedrar ju fadern, den blinde stackars fadern. Men det finns inget moraliskt fel i det, i berättelsen. Det är okej. Påhittigt gjort av dig. Man kan hävda till och med, skulle jag vilja säga, att Gud är den största och första lögnaren. För han säger ju till Adam att du kommer dö om du äter av frukten från kunskapens träd.
Mm.
Men han dör ju inte. De dör ju inte, Eva och Adam.
De kommer bara på att shit, vi är nakna.
Snarare kan man ju säga att de kommer ju till liv. Ja. De får hela livets elände över sig. Och sen får de streta på deras barn i alla generationer efter det. Får leva med detta elände av att leva.
Ja.
Dör inte alls. I liksom den våra större berättelser så finns det ju alltid nästan, alltså de här stora sagorna och sånt, så finns det ju alltid en trickster som ljuger och bedrar. Det är ju till och med en sån roll.
Jag trodde du skulle komma till vår beredskap är god. Jag tänkte, är han verkligen en trickster? Är det så vi tänker på?
Nej, jag menar mer den nordiska mytologin.
Ja.
Loki är ju stjärnan.
Jäkla buse.
Exakt, han ljuger hela tiden. Och det är ju ingen som, så att säga, hörru du, vi kan inte lita på dig, Loke, du ljuger, alltså är vi emot dig. Vi är ju tvärtom som människor också imponerade av en bra lögnare. Är det inte så?
Jo, men om vi känner oss bortgjorda, om vi är de som förlorar på det, så är det ju mer problematiskt. Om vi hoppar mer till verkligheten, vår beredskap är god, till exempel då som paradexemplet utav Per Albin.
Ja, att det är ändå en riktig lögn.
Det är en riktig lögn, men for the greater good. Av att säga så, vet du vad, Hitler, kom inte hit och ta oss, för här har vi massa kanoner, se, hörru du, oj vad mycket vi har satsat på det här försvaret. Uff, kom inte. Då kanske folk känner så här, men du ljög. Kunde du ljuga, stackars Hitler, rakt upp i ansiktet på det sättet? Fy fanken för dig. Och då är väl det här frågan så här, vem man ljuger för, när och vi kanske ska vara lite mer gråskala.
Är det då fulare att om vi nu utgår från premissen här i frågan, eller Sara Skyttedals premiss egentligen, är det då fulare om Ebba Busch har ljugit eller medvetet är falsk med sanningen mot Sara Skyttedal? För det är inte för ett högre syfte på något sätt.
Nej, och grejen, problematiken här är ju också mot anklagelsen från Ebba Busch att Sara Skyttedal har lying by omission, att liksom inte beskrivit saker på ett korrekt sätt. Det är ju vi också ner så här på definitionen av vad var en lögn och vad var undanhållande av en total kontext så att människor skulle kunna fortsätta behålla någonting. Och samtidigt också, det här är ju internt mellan människor som ska kunna lita på varandra. Det är ju mer problem, eller jag vet inte om det är mer problematiskt att göra det i offentligheten, lögnen. Det borde det ju vara enligt logiken av att om Sara Skyttedal hade liksom tittat svenska folket i ögonen och sagt så här, jag har aldrig åkt bil med Sverigedemokrater och pratat om jag kanske skulle kunna göra något för ert parti, och sen att visa att hon hade gjort det. Mer problematiskt kanske, fast ändå så är det så här, som vi nu har märkt i massa aktuella historier, att det här när politiker berättar saker eller inte berättar saker, det blir ju, det får konsekvenser för deras förtroende, till exempel Jamal El-Haj, hur han har förhållit sig till sitt parti och sånt. Så att,
ja, men man kan väl säga som svar i en del här att Per Albin visar väl ändå exemplet där vid andra världskriget med vår beredskap är god. Det visar väl ändå att det spelar roll vad man ljuger om eller i vilket sammanhang. För även samtiden, jag, nu minns jag inte hur Henrik Bergen i sina andra världskrigsböcker beskriver det här, men även samtiden, eller tillräckligt många i samtiden, måste jag uppfattat att det här var, om inte en lögn, så en, att han drog det sanningshaltiga långt ut i alla fall.
Ja.
För de som sen kallades in till militären upptäckte att det här fanns inte grejer.
Stövlar! Hallå, jag vill ha stövlar.
De kan ju inte känt att beredskapen var god. Men de kanske, ja, som du var inne på, accepterar att det är en taktisk lögn.
Ja, hur gammal var den här boken?
Ja, den är från 2010.
Okej, okay, jag tror att det är 2-3 år senare som jag gör ett radioprogram, mm-hmm, Detektor, som var, tror jag, ett dansk
Lögndetektor.
Ja, alltså det var det den skulle den handla om, ja, som man skulle leta upp. Det här var ju väldigt populärt i medietaget. Vi skulle ta en utsaga och sen bara liksom borra sig ner. Stämmer denna utsaga? Är det liksom, är det grönt?
Rött, gult eller grönt ljus?
På den nivån. Henrik, hur många Pinocchio-näser
på knappen?
Ja, gjorde det tillsammans med Jenny Kutti. Och det var några intressanta program. Min erfarenhet utav det var ju att när vi försökte gå tillbaks till svenska politikers uttalanden, så visade sig att den här bilden vi hade medialt utav vad någon hade sagt, när man hittade den där originalsäget, så fanns det ju alltid någon liten sådär men-mening eller kanske eller liksom något wiggle room.
Politiken hade inte sagt det man trodde att de hade sagt.
Precis, vilket gjorde att det gick aldrig att säga att det här var rakt av en lögn. Nästan, om jag minns de här programmen korrekt. Men att politikerna var ju jättenöjda med ofta. Det var inte så att det var en massa arga pressisar som bara så här: hur kan du säga att finansministern är så hård mot bankerna liksom, och vill det här och det här? Saker som vi skrev. Jag har vakt minne av att det är någonting om vad Anders Borg har sagt som finansminister någon gång.
Mm.
Och sen visade det sig att det var inte alls så hårt. Han hade inte formulerat på det sättet. Så det var egentligen inte när sen väl policyn kom och inte levererade på det som det mediala förväntningarna hade varit, så kan man inte säga att det hade varit en lögnaktig historia. Och det där känns ju som svensk politik / samtiden då.
Ja, att, jag tänker på det. Ja. För nu refererar ju först jag och sen du gamla kunskaper som är mer än ett decennium gamla.
Mm.
Det här är ju före, vad ska vi kalla det, Trump-eran.
Ja.
Är den här frågan annorlunda post-Trump?
Post-truth.
Just det. Som det heter nu för tiden.
Och det finns ju någonting som att man mer lite statsvetaraktigt har gått från att se så här tanken om det är politiska enheter som försöker vara rationella eller på något sätt hålla det till sig till verklighetens språk, och mer tänka så här: det är två härliga sekter som alltid står emot varandra, och det är grupptillhörighet, det är stammar som det viktiga är att liksom vara lojal med sin egna grupp. Och där kunde man ju se länge, i det amerikanska exemplet var det mycket så här att massa republikaner, när liksom deras toppkandidat hade pratat om att så här, typ, jag tror att Obama är född i ett annat land. Och då så sa de kunniga medierna, så här, men det stämmer ju inte, det är ju en lögn. Hur kan du säga att liksom, det är jättestora procenttal som du säger som tror på en lögn? Och då förklarar man med så här, fast de vet typ att det där lite kanske är en lögn, men det är mer ett uttryck för att så här, jag gillar republikaner som är hårda mot Obama.
Mm.
Och det där ökar lite, om det där blir mer ett sätt som att så ser politiken ut nu i denna sköna nya värld, så kanske lögner på ett sätt blir mer acceptabla när de då på något sätt ses handla om den andra sidan. Från vissa grupper kommer det vara så här, ja, det blir mer okej att ljuga, för den andra gruppen är ju så himla ond. Och det behöver, vi vet att det kanske inte stämmer riktigt rakt av, men vi gillar att säga så, och vi gillar våra politiker som säger sånt.
Gud menade ju att Adam och Eva skulle dö i bildlig mening.
Ja.
Så att säga. De skulle förvisas från paradiset i alla fall. Och då var ju inte det en lögn.
Nej.
Ungefär det resonemanget. Men i sådana fall så dör ju Kristina Axén Olins grundresonemang som vi började med. Att den största dödssynden en politiker kan göra är att ljuga.
Ja, och om jag ändå får hoppa tillbaka till att så här, vi är ju inte ett Trumpland rakt av, utan fortfarande tycker jag, när man väl hittar de här sakerna som i alla fall riksdagspolitikerna, toppolitikerna säger, när du går tillbaka till de här grunduttalandena, då håller de ju sig på rätt sida. De ger ju ofta kontext som låter mycket hårdare, men sen exemplen, de konkreta sakerna de faktiskt säger i sina uttalanden har de nästan alltid belägg för.
Mm.
Och sen vrids det till lite och ska ge ett budskap som inte riktigt stämmer. Men så fortfarande ett litet råd. Ljug inte, svenska politiker. Det blir dåligt för er, tänker jag. Fortfarande. Det är fortfarande grundsats det man ska satsa pengar på.
En sista grej bara. Hur mycket har du ljugit i den här podden?
Allt. Nej. Eller? Vilket var lögnen här?
Nej, ingenting jag kommer på. Jag ville bara kolla så vi kan liksom, du har sagt nej. Då kan vi ju granska sen och sen konfrontera dig.
Och sen så får jag säga, min minnesbild av Detektor var allt. Och de bara så här, men du, det var ju inte med sanningens överensstämmelse. Vad ska du sitta, om du sitter och ljuger, varför ska vi lita på dig för? Och då måste jag be om ursäkt.
Nåväl, har du frågor, skicka dem till politiken@svd.se.
Duktigt, Torbjörn.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.